Moa!
Nanna!
Vi har nu äntrat tiden när man inte längre kan äta rabarbern.
Vänta, det finns ytterligare ett ägg och siren dilemma.
Alltså så här, efter midsommar, då är rabarbern inte längre lika bra, har jag hört.
Aha.
Och plötsligt så går gräsfläckarna bort. Innan midsommar sägs det att gräsfläckarna inte går bort från barnens knän.
Gud, hela försommaren är verkligen en kamp mot klockan och naturen. Fan, vad stressigt man har det.
Jag vet.
Och nu är det här.
Man ska göra fläder,
saft. Jag har bara ändra barbepaj i år.
Nej.
Fuck, nu är det kört.
Nu är det kört. Ja, ni vet. Nu är naturen obrukbar i princip. Det är egentligen där i liksom början där av juni, maj. Man ska göra allt. Man ska plocka granskott. Man ska göra fläderblomsaft. Man ska göra syrenkakor. Jag gjorde syrenkakor häromdagen. Inte så gott alltså.
Nej. Det provocerar mig varje år när Alex Schulman går ut och säger nu är sommaren slut. Omkring den 15 juni.
Stämmer.
Men han har ju rätt.
Ja, tyvärr.
Vad är din? Har du någon stor sommarstress?
Ja, att jag ska göra performancekonst i sommar. Och jag är ingen performancekonstnär. Det är så tufft. Det är så tufft faktiskt att det närmar sig med stormsteg.
Mm. Ja. Men föds någon till performancekonstnär?
Eller blir
man
det?
Man blir på vägen?
Jo, det är väl så. Men vi får väl se ifall man gör det bra eller inte. Alltså, det är det som är så läskigt. Att det är så högt fall, va? Tycker jag. Att vara en dålig performancekonstnär. Det känns så klyschigt att vara.
Mm.
Jag vill inte vara det.
Nej.
Men det kanske bara så min lott var i livet. Vad är din stora sommarstress?
Det är ju ekonomin. Aha. Det är ju exakt samma som med hägg och siren och rabarberna. Att väldigt mycket krut har lagts på början av sommaren. Sen blir det inte så kul i augusti för mig.
Vadå, för att du har...
Men då kommer jag tillbaka till jobbet smal, som en sticka.
För att du inte har haft råd med mat.
Exakt.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben, en podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Moa Wallin.
Moa, hej och välkommen! Hej. Hur är det med dig egentligen?
Jo, det är bra. Förutom att jag råkade föra vidare ett generationellt trauma till min son i morse.
Vad gjorde du då?
Jag berättade för honom det som själv har jagat mig under hela min barndom. Att solen kommer slockna. Att den kommer växa till en röd jätte och sluka jorden.
En dag.
Mm.
Och det är såklart skräckinjagande för barn.
Ja.
Att förstå att allting har ett slut. Så även solen.
Mm.
Hur reagerar han då?
Nej, men dåligt såklart. Och så försökte jag förklara att så här, men vi kommer ändå ha dött då. Det här är 5 miljarder år fram, något tillbaka i tiden. Men det blev ju
ännu värre. Ja, för då blir allting...
av hela ogreppbarheten.
Ja, och allting, liksom hela världens meningslöshet slås emot den där lilla barnhjärnan.
Ja.
Det är tufft att ta.
Nu är hans barndom över.
Men det är olika sådana liksom steg man måste ta igenom sig i barndomen. Alltså 3-årsåldern är ju en tid då döden knackar på, så att säga, i de små barnhjärnorna. Och det är så hemskt att komma med den faktan. Alltså vi alla ska dö en dag.
Mm.
Det kommer bara hända. Mm. Och så är det. Jag kommer att bli barn grät sig till sömn. Alltså ett halvår. Mm. För att han skulle dö. Alla han älskade skulle dö.
Mm. Ja, den har min son passerat. Nu är det väldigt mycket om hur ett barn blir till.
Mm.
Och där är jag en ganska dålig förälder.
Varför?
Har jag insett, för jag vägrar berätta.
Va? Det är jättekul.
Jag sa till honom att det går till så här. Man ställer sig och så kokar man en stor gryta.
Mm.
Med kycklingfötter, olika kryddor och sådär. Så nu tror han det, för jag kan inte med. Jag orkar inte berätta. Jag vet att men berätta så kommer det komma upp i någon så här konstig situation. Jag orkar inte det. Han får leva i ovisshet.
Du vet, man skjuter arbetare av Kerstin Thorvall.
Mm.
Hon visste ju inte hur man gjorde barn jättelänge. Hon trodde att det var någonting med naven, alltså den berättar i karaktären, eller vad heter det, jaget i boken.
Mm.
Och så när hon fick veta då hur det gick till, då blev hon så äcklad. Hon trodde inte det kunde vara sant att det var på samma sätt som korna och tjuren parade sig.
Nej.
Och jag tänker att det kan vara bättre att man får veta sånt tidigt. Det är så enkelt också. Vadå, du ser någon liten vad heter det, bärfis typ, som parar sig. Och så är det så där går det till. Du kan ju bara visa bara djuren. Det är väldigt, nu när jag håller på i min regiperiod, då har jag rätt mycket sexscener. Och då är det väldigt kul att hitta, liksom, istället för att... Liksom, ger regi från människovärlden är det kul att hitta exempel från djurvärlden.
Mm.
För då kan man, till exempel så har jag då två mårdar som exempel. Hur de, för de ligger liksom så roligt och ättrigt och snabbt och följsamt. Medan en karaktär som har lite svårare på sexfronten, då har jag liksom kor som vad ska man säga, paningsexempel. Så jag har suttit och kollat väldigt, väldigt mycket på djursex senaste tiden.
Är det lagligt?
Att kolla på djursex?
Ja.
Vad menar du? Det finns bara på YouTube, hur mycket som helst.
Okej.
Okay. Sök animal compilations fucked up. Och så har du där goda timmar med djursex.
Vi får se om jag vill utsätta min algoritm.
Ja, men du kan ju visa för ditt barn.
Det så, kommer jag absolut inte göra.
Tycker är du för pryden för det? Djursex, det är som att titta, alltså, de skäms inte, djur skäms inte. Människan och en fågel som inte kommer att vicka.
Det är det som skiljer oss.
Det är, det är de enda djuren som skäms över sex.
Det är därför vi kan ha en civilisation.
Myror har en civilisation. De har värsta samhället och olika liksom, roller, klassamhället.
Säger det en bensindunk.
När du tittar på. Har du hängt med på de senaste vändorna kring Ötzi? Alltså vi pratar alltså den 5300 gamla mumien som verkar ha dött av blodförlust efter en pil i skuldran och sen blev infrysen i en glaciär i Alperna.
Nej, men han är ständigt aktuell. Mm. Det är ungefär som BM.
BM?
Bockstensmannen.
Ja, oh, ständigt aktuell. Nu har ju då forskare hittat vissa gästsvampar på hans kropp och i magen. Och så har de bakat då ett surdegsbröd av skiten. De säger så här, vi fick fram en helt vanlig deg som jäst inom 24 timmar. I princip som vanlig jäst, som deg blev den riktigt bra, säger då mikrobiologen Mohammed Sarhan om studien som publicerades i tidskriften Microbiome. Det här rapporterar TT, bland andra. Nästa steg, det blir att de ska brygga lite öl på Ötzi, svampar, jästsvampar.
Okej. Okay.
Hade du smakat?
Ja. Det hade man ju ändå gjort för historien.
Ja.
Men det hade ju inte varit kul. Men ja,
för just okay. Dig, eller för bara...
Nej, men det hade ju känts så äckligt. Men man hade ju inte haft något val egentligen.
Ja,
för då precis. Då är man en tråkmåns. Men varför är det här... Jag vill veta mer om förloppet som leder till att de bakar det här brödet.
Mm.
Var det den första idén?
Ja, jag undrar också det. Det står tyvärr inte i artiklarna jag har läst, men det är lite konstigt att det är det första man ger sig på. Liksom.
Mm.
Och man undrar vad det gör med tarmfloran såklart. Ifall det kanske är bra eller om det är dåligt. Min känsla är att det är bra. Alltså tarmfloran älskar att få så konstiga grejer.
Ja, verkligen.
Alltså, okej, men förutom svamp då så är Ötzis kropp täckt av tatueringar.
Mm.
61 stycken. Okay. Det är liksom små parallella linjer och kors över hans handleder, vrister och knän. Var det tråkigt?
Nej,
det är bara... Jäsp.
Ja, det var inte meningen. Jag lutade mig bort så det inte skulle höras.
Sen har han också svanktatueringar och det tros vara i medicinskt syfte. För tatueringar användes då ofta som akupunktur under förhistorien. För vad då, kanske du undrar?
Ja.
Vad botade man?
Ja.
Jo, det var väldigt vitt skilda grejer beroende på kultur och var man befann sig.
Okay.
Jag har bifogat här en bild i vårt lilla dokument.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är massa olika grejer. Det är huvudvärk, det är tumörer, det är reumatism.
Ja. Och så är liksom varje specifik stamverk har sin egen behandlingsområde.
Mm.
Och vi pratar liksom allt från Japan till Iran, Syrien, Peru, Chile, Filippinerna, alltså Indien, Ryssland, Papua Nya Guinea, USA. Alltså så det verkar skett över hela världen. Etiopien, Marocko. Alltså alla verkar använda det här som behandling.
Ja.
Intressant.
Orolig för att det här ska nå min mamma. Som
du tror hon kommer
att
tatuera sig?
Nej, men kanske mig. Hon är besatt av akupunktur bland annat.
Ah.
Och vill ofta sätta nålar.
Ja.
Vilket jag betackar mig för.
Är du nålrädd också?
Nej. Nej, man har bara sällan lust att
få nål
bli en nåldyna.
Ja, men förra veckan så var jag på en helt otrolig utställning på Medelhavsmuseet om just tatueringar. Mm. Och den är tyvärr precis nedplockad. Så jag tänkte att jag skulle sammanfatta den för dig. För den kommer aldrig mer igen. Och den har sedan varit på turné. Alltså just när den kom typ från London eller vad fan det var. Och tatueringar, det verkar då ha varit förutom viktigt inom medicin också en del av typ straffsystemet i antika Rom och Grekland. Man märkte både brottslingar och slavar. Man kunde tatuera eller då brännmärka i pannan, på vristerna, halsen, huvudet, bröstet och på händerna. K, eller KAL, K-A-L, stod för falska anklagelser. Alltså man hade då ljugit om att någon var någonting som det inte var.
Mm.
Och FER, eller FUR, var tjuv. Och FEG var förrymd slav. Och AM var gruvarbetare.
Mm-hmm.
Ändå hemskt att man behövde tatueras bara för man var en gruvarbetare.
Ja, verkligen.
Och även kristna som förföljdes, de tatuerades. Och det här förbjöds då först på 300-talet. Och i och med framväxten av de abrahamitiska religionerna så försökte man förbjuda tatueringar. I tredje Moseboken står det till exempel lite stilregler kring utseende från Gud då. Och så står det så här: ni ska inte klippa håret vid tinningarna, ni ska inte klippa skägget och inte rista några märken på er kropp för någon som är död. Och inte heller ska ni tatuera er.
Mm.
Men det här kunde liksom ingen hålla sig till. Alltså islam är också jätteförbjudet att tatuera sig. Och ändå så är det liksom allt från typ tempelriddare gjorde tatueringar till muslimska beduiner i Västsahara till katolska kvinnor på Balkan har tradition att tatuera sig. Ofta i ansiktet och på händerna. Och även då soldater tatuerade sig för att visa lojalitet med sitt förband. Det verkar jobbigt sen när man blir fasttagen. Då går det liksom inte att ljuga så att man tillhör någon annan.
Ja, verkligen.
Men varken du eller jag har ju några tatueringar.
Nej.
Vad skulle du göra om du blev tvungen?
Jag är ganska nöjd med att jag inte har det. Men om jag verkligen tvingas så blir det väl ett gripen plan.
Ja, vad skulle det vara i svanken?
Ja, kanske. Kanske hjälper mot smärta i ländryggen.
Mm. Jag hade då gjort en replika av Atsis alla tatueringar.
Se min huvudvärk försvinner. Sociologen Ray Oldenburg myntade begreppet tredjeplatsen på 60-talet. Alltså det tredje rum där människor vistas och umgås som inte är hemmet eller arbetsplatsen. Mötesplatser.
Mål och Skandinavia.
Exakt. Barer, kaféer.
Mm.
I någon mån också internet numera.
Just det.
Och nu är det dags för mig att jobba som generation Z-uttolkare, som så många gör. För att biblioteket... Det har ju också varit en viktig tredjeplats förut, men den har blivit allt viktigare för Generation Z. Den amerikanska motsvarigheten till Svensk biblioteksförening släppte en rapport i vintras som visade att millennials och Generation Z använder biblioteken i större utsträckning än tidigare generationer. Uh-huh. Det blir man först glad att höra. Sen tänker man att det också kan såklart bero på att det är mer troligt att det är fler studenter i de yngre generationerna.
Varför?
Att det är därför
att de sitter där och
de är på bibeln. Ja. Men jag vill gärna lägga den tråkiga förklaringen till sidan och istället glädjas åt bibliotekets höjda status.
Ja.
Är du mycket på bibeln?
Alltså, nej, det är jag verkligen inte. Men jag läste nyligen en novellsamling som heter Gästerna av Martin Kalin. Och en av novellerna handlade då om en man som skrev till sin pappa från ett bibliotek, och man fattar ganska snart att han är verkligen så här väldigt utsatt i samhället och har liksom biblioteket som sin typ enda plats för den sommar där det regnar så mycket, så han har ingenstans att vara och han är typ något sådär en outcast, och så är det liksom väktare som trakasserar honom och bibliotekarien försöker skydda honom hela tiden. Och så träffade jag en bibliotekarie häromdagen. Och hon sa att en av de stora liksom, perksen av att jobba på ett bibliotek, det är inte bara att människor gillar böcker, utan det är just också att det är så här, ganska mycket typ, socialt arbete. Att det typ, kommer in någon som bara, jag fattar inte hur det här funkar. Typ, och så får man hjälpa någon med ett bank-ID eller typ, skriva ut något. Eller liksom.
Ja.
Och att det är en väldigt liksom, viktig plats för liksom, alla som är lite avsides av samhället.
Precis.
Och den funktionen kanske man inte tänker på alltid med bibliotek.
Det är väldigt mysigt med litteratur som handlar om bibliotek. Mm. Jag känner verkligen att det är sommarens stora estetik. Jag hade en otrolig bibliotek. Jag har haft många otroliga bibliotekssamlare i mitt liv. En av dem var när jag som barn eller tidig tonåring läste Vindens skugga, som också började då i ett hemligt bibliotek. Alltså det är väldigt mysigt.
Vad handlar det bara...
om? Ja, men det är som att jag var handlaren inte om. Det var så 20 år sedan jag läste den. Men den börjar i ett hemligt bibliotek och sen så är det en vindlande resa i mysterier och annat.
Och då sitter du på ett bibliotek och läser den?
Ja, man kan tycka att det är övertydligt, men jag upplevde det inte så. Och det tänker jag att jag bara ska sänka ner mig själv i sen i slutet av sommaren, när jag på grund av ekonomi inte har råd att vara någon annanstans. För jag tror också att det är därför som bibliotekets status eller betydelse som tredje plats höjs nu, för att det är typ det enda kravlösa sättet att träffa människor utan att
betala
för att få tillträde.
Ja, alltså det var ju liksom grundbulten i typ ABC-samhällena. Mm. Att man skulle ha platser, torg, bibliotek och så vidare där det inte byggde på konsumtion.
Just det.
Jag tänker på där jag bor i Hammarbyhöjden, så har biblioteket gjorts om till gym.
Mm-hmm.
Och då finns det liksom ingen plats förutom parkbänkarna utanför. Nej, där man kan umgås utan att betala.
Nej, jag kommer nog inte orka sitta på ett torg bara som ett freak.
Jag gör det ofta, men, faktiskt. Det är väldigt trevligt att äta en glass på torget i centrum.
Men okej, så de läggs ner. För jag tänkte annars att ytterligare en aspekt är att många tredjeplatser försvinner i det moderna stadsbyggandet. Alltså att man bara bygger anonyma bostadskvarter. Bara en massa lägenheter där det typ inte... Möjligen att det kan finnas en lokal där man skulle kunna driva en bar, men ingen gör det för att det inte är efterfrågat. Och det går typ inte... på grund av att grannar blir störda. Och då tänkte jag ändå att bibliotek är något som går att klämma in. Det finns fan ändå ett bibliotek nästan överallt.
Men allt färre, va? Eller? Är inte det sån grej som pratas om?
De får ju mindre pengar i alla fall. Vilket i förlängningen säkert kan resultera till att de läggs ner. Men nu höjs ju statusen.
Mm.
Eftersom jag kommer kriga för bibliotekestetiken sommaren 2026.
Och hur är just den estetiken?
Nej, men det är bara att man ska vara... Man ska bara leva där, ha det som sitt tredje rum. Alltså, jag kommer gå till biblioteket, så kommer jag kanske vara där en halv dag. Det blir lite så när man får barn, att biblioteket blir ju verkligen ett standardiserat tredje rum för en. På ett sätt
det är
som
något
det
att göra efter förskolan. Typ.
Exakt.
Som ett stort vardagsrum.
Unika möten mellan människor.
Mm. Vi har ju då ansökt om frågor och jag la upp en väldigt hemsk bild av en huggorm som jag hittade längs en landsväg som hade slagit knut på sig själv och dött. Antagligen inte av att den hade slagit knut på sig själv, men av kanske blivit påkörd eller något, såg det ut som.
Mm.
Vilket upprörde väldigt många av våra lyssnare.
Ja, precis. Det var många svar av typen ingen fråga, bara trist att se ett vackert och fridlyst, utropstecken inom parentes, djur på en så morbid bild.
Ja.
Ledsen är man ju.
Jag vill säga,
sluta
det var...
lyssna på den här podden. Jo, men inget har gjort mig gladare än den där bilden. Jag gillar verkligen inte ormar. Alla vet att de är fridlysta. Det är ingen ny information. Men vet du vad? Jag skiter i det. Tack.
Jag vill bara säga att jag dödade inte ormen själv.
Nej.
Jag bara hittade den så. Den var ju redan död. Vad skulle
men om
jag
hade varit där,
då hade
jag tagit den med mina bara händer och strypt den. Nej, men jag är ju jätterädd för dem. Men rädslan har blivit förbytt till aggression. För jag ser dem
ja, så jävla ofta. Ja, det är ormar. Jag ser jättemycket ormar.
Hela tiden. Jag är ute och simmar. Ute med min SUP så simmar förbi en orm. Det är så jävla sjuk tillvaro att ha. Jag har hittat ilskan, vilket jag är glad för. Jag låter dem inte begränsa mig längre. Utan nu är det jag som begränsar dem.
Vad gör
när jag
då?
Ser dem.
Fräser?
Nej, men jag hugger efter dem.
Ta med en sax.
Hittar och sparkar, spottar, fräser. Nackareservatet numera mitt och inte deras.
Snyggt.
Mm.
Vi har fått väldigt mycket frågor också. Inte bara oroliga röster kring ormen.
Nej.
Bland annat är det många som undrar om sommarstil. Vi har till exempel någon som har skrivit in och säger att den har väldigt stora bröst.
Det är väldigt många psykande frågor från folk som har väldigt stora bröst och ber oss om råd.
Jag vet.
Vilket känns som mobbing.
Bara myggbett blir ledsna här i bakgrunden. Stora bröst, kan göra att man ser ut som ett tält slash slampa i många sommarkläder. Vad ska man ha på sig? Mm. Visst var det en fråga till?
Ja, men jag kan förstå samma... tält-aspekten. Att det...
Någon annan skrev att man redan skulle se vulgär ut. Ja. Det är väl det bästa man kan se ut. Alltså, jag tycker Maria Manbars, som nu ska sommarprata, hon är ett så bra stilfördöme för alla er med stora bröst.
Ja, hon var väldigt snygg på videon.
Ja, alltså, hon är alltid väldigt snygg när man träffar henne. Hon har ofta lite så här dirdel-inspirerad i stil. Mm. Alltså någon sån klänning som är djupt urringad, sitter åt vid midjan och sen går ut lite så 50-talspuffigt. Mm. Jag tycker, kör bara det rakt av. Jättesnyggt. Oktoberfest hela sommaren. Jättesnyggt. Mm.
Perfekt.
Okej, annars då i stilfrågan?
Ja, för oss andra så kör vi väl då linneskjorta som är uppknäppt till naveln. Mm-hmm. För att det kan man göra när man har små bröst om man ändå känner sig rädd för att se vulgär ut. För att det händer liksom inget här.
Ja.
Så det blir väl min vanliga sommarstil, tror jag. Och fotbollströja såklart.
Fotbollströja. Mm. Bra, har vi löst det. Hur gör man för att tänka på något annat än att man borde vara smalare under sommaren?
Okej, det här är verkligen ett allmängiltigt råd som jag kastar ut i varje given situation. Men skaffa barn. Dels för att kroppen förändras då och man får faktiskt lite mer respekt för den. Ursäkta den tonen. Men också sen när man väl har ett barn så måste man ju äta för att inte tappa det. Mm. Alltså man äter sig till tålamod till exempel. Så det
man har ju också rutiner på ett helt annat sätt. Alltså, det går ju inte att typ, liksom sova för länge och slå ihop frukost och lunch.
Nej, exakt. Så det är tipset.
Bästa tipset. Varför har ingen från Sala hört talas om Moa? Vilken oartig fråga.
Jag ljuger hela tiden. Nu kommer inte alls därifrån.
Och kommer från
jag har faktiskt aldrig varit där. Det är som när jag sa att Cissi Wallin var min moster på skämt, och det blev en grej som sen förföljde mig i flera år för att hon också hakade på. Ja, nej, jag har inget svar på den frågan. Det är ju, jag har ju sökt kommunen om staty, gata och andra insatser som kan höja min status, men de har inte återkommit, så det kan vara det.
Just det.
Skicka in en motion, vet jag.
En till fråga. Hur tar jag en ny karl? Vad sa jag fel? Karl.
Inte ett ord som ingår i vår här, vilket hördes när det...
Hur hittar jag en ny kar när man blivit en total radikal feminist är alltid efter breakup?
Jag tror att man ska bejaka det. Jag tror inte att det är något att kämpa emot. Att inte, särskilt inte på sommaren. Det är den sista tiden som man behöver träffa en kille.
Folk brukar ju ofta måla upp det som att det är så kul att vara ute och ränna på stan och träffa män.
Mm.
Förlåt, min 50-tals inställning till dejting. Men det är ju jättesvårt, för alla envisas ju att åka bort hela tiden. Man är själv i stan. Det är jättesvårt.
Ja.
Ingen är hemma. Man kan inte göra planer med någon.
Nej, men sånt där är ju alltid... Alltså, sen när man inte har ensamheten så längtar man ju efter den. Så jag skulle säga att hon kan ta den här sommaren till att vara ensam och odla sin radikal feminism om hon vill det.
Apropå det, så har ju vi aldrig agerat dejtingservice, vad jag känner till.
Nej.
Men nu har du skrivit in en person som gärna vill ha en dejt.
Okay.
Och då tycker jag att kanske du som skrev innan kanske är rätt person, eller någon annan man kan höra av sig, så kan vi sätta ihop er på en blind date.
Ja.
För då är det då en kille, ska vi säga vad han heter eller inte?
Inte.
Han är 33 år, 170 cm lång och bor i Stockholm, men kommer egentligen från Göteborgstrakten. Och han jobbar som kurator på psykiatrin och behandling med psykisk ohälsa hos barn och unga. Och han är väldigt driven, ska hans vänner sig i alla fall, och han gör lite andra jobb i sidan av. Och han söker något seriöst, för han vill ha familj. Och säger att han söker någon då som är utbildad, snygg och helst med lockigt hår. Skoja, skrev han också.
Mm.
Han gillar kultur, och det var därför han flyttade till Stockholm för att komma närmare kulturscenen. Han gillar att resa, upptäcka kulturer och reser ofta. Gillar konst och kreativitet hos andra och läser en hel del. Och restaurerar gamla möbler då och då på sin fritid. Vilket toppen kille.
Ja.
Så om man är sugen på att ha familj och... vi går på en dejt.
Gud.
Och också gillar kultur.
Mm.
Då tycker jag man kan höra av sig till oss. så kommer jag personligen se till att vi ni paras ihop.
Ja. Och jag antar då, med hon som har blivit radikalfeminist.
Ja. Du kan höra av dig, eller någon annan kan också höra av sig.
Ja.
Man kan bara skriva till vår Instagram direkt, Petriklubban.
Mm.
Så kommer jag fixa det.
Trodde man aldrig.
Hoppas ni ska få en kul dejt.
Ja, verkligen.
Ska vi säga vad de ska göra, eller får de lösa det själva?
Ja, det får de lösa själva.
Ja. Tack för idag, Moa.
Tack.
Vi heter Nanna och Moa. Och vår producent heter Mattias Valenius. Vår tekniker Astrid Ankerkrona. Vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hej då!
Hej då!
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.